Vi bestämde innan här att jag skulle fokusera mer då på andens gåvor. Så fick Thomas ta resten. Som är anden att göra. Och då tänker jag att det finns ju några texter som är som huvudtexterna i detta. Och det är ju första hand Romarbrevet 12, första Korinthierbrevet 12. Och även kapitel 14 där, och så Efesierbrevet 4 och i viss mån första Petrusbrevet 4. Och det där är ganska praktiskt tycker jag. Det är så smidigt att de har valt att lägga andens gåvor i Romarbrevet 12 och första Korinthierbrevet 12. Så man kommer ihåg, ja men 12, då är det andens gåvor. Och så Efesierbrevet 4 och första Petrusbrevet 4. Så får vi också lite sånt. Men nu tänkte jag göra så här att jag i första hand utgår från Romarbrevet 12 faktiskt. Och vi ska titta på de andra texterna också lite grann. Men så tänkte jag. Så vi börjar helt enkelt och läser den här texten från Romarbrevet 12, vers 3 till och med 8. Står så här. Nu vet inte jag om det blir... Ni kanske har egna biblar rent av vissa av er. Om det blir väldigt smått det där. Jag var inte riktigt... Inte så ni har god syn. Och kan dessutom läsa. Och kan det utan till dessutom kanske. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka. Med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lemmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Så inleds det i kraft av den nåd jag har fått. Och jag ska inte säga mer om det utan jag återkommer till just det uttrycket där. Men den nåd jag har fått lite längre ner eftersom det återkommer. Säger jag till var och en av er. Här talar alltså Paulus till församlingen i Rom. Och då verkar det som att han vill betona att det här är till var och en. Det är inte liksom som i Filipperbrevet som mera till ledarna som brevet är. Men här är till var och en av er. Och Romarbrevet det skrivs ju till en församling som han egentligen inte riktigt känner. Han känner ju folk där, det är ju ganska tydligt om man läser sista kapitlet. Men han har ju aldrig varit där. Utan han skriver det här brevet som någon slags presentationsbrev. Och för att visa på, det här står jag för. Och därför så brukar man ju se Romarbrevet som ett viktigt lärobrev. Där han liksom presenterar grunderna. Och det är ju ganska intressant om man tänker på det och jämför med första Korinthierbrevet som är ju ett helt annat sammanhang där han får verkligen gå till rätta med problem. Och så har han samma ämne i båda de breven. Det är ju lite spännande. Jag ska inte göra någon stor grej av det men tänk på det gärna när ni läser de två texterna. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, säger han sen i senare delen, eller mitten av vers 3. Så här kommer vi in i ett sammanhang då i Romarbrevet som handlar om församlingen och relationerna i församlingen. Det talas ju om Kristi kropp här när han går vidare. I Bibel 2000 så har det här avsnittet från vers 3 till och med 21 rubriken En kropp och många lemmar. Det är liksom församlingen som det handlar om här. Jag tycker det är en ganska bra rubrik faktiskt. Fortsätter man efter det här avsnittet, som vers 9 och framåt, så handlar det om kärlek till varandra, om att hjälpa och stötta varandra och tjäna Herren och sådär. Men här här tänker han att de behöver tänka med självbesinning om sig själva. Och kanske är det, jag tänker att han, Paulus, hade nog erfarenhet. Han hade ju tidigare egentligen skrivit första Korinthierbrevet. Och hade erfarenhet av att det ibland kanske kan glida iväg när det gäller andliga nådegåvor och andlighet och så. Att man, vissa kanske rent av blev lite högmodiga i sin uppfattning om sig själv och sin andliga kapacitet och så. Så därför så uppmanar han till att vi bör tänka om oss själva med självbesinning. Jag vet inte om vi som svenskar behöver göra det så jättemycket, men i vissa sammanhang kan det vara befogat. Och så fortsätter han, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Mått av tro, det är mått av tro som Gud har tilldelat honom. Och det här kan man ju fundera på, vad betyder det här egentligen? Och det finns olika sätt att förstå det. I Bibel 2000 som ni ser att jag har här, så står det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Det där honom finns inte egentligen med i grundtexten. Utan det är egentligen efter det mått av tro som Gud har tilldelat. Och då kan man tolka det på två olika sätt. Antingen som här då, Bibel 2000, att det har med var och en personligen, hur mycket tro vi var och en har. Längre fram i Romarbrevet i kapitel 14 så talas det ju om den som har en svag tro och den som har en stark tro. Så man skulle kunna tänka sig att det är det handlar om här. Att vi har olika mycket tro. Vi har olika mått av tro. Man kan läsa så här också i andra Korinthierbrevet 10, vers 13. Paulus säger så här. Men när jag berömmer mig gör jag det inte måttlöst, utan använder den måttstock som Gud har tilldelat mig. Att jag skulle nå fram ända till er. Så här verkar det som att här används samma ord för mått som i Romarbrevet också. Så här verkar det som ett stöd för att vi ska se det som att vi har olika mått beroende på vem vi är. Alternativt är att det här mått av tro är någonting som Gud har delat ut till oss tillsammans, så att säga. Det är det gemensamma måttet av tro. Det vill säga utan honom här, efter det mått av Gud som Gud har tilldelat oss tillsammans. Och då handlar det mer om vår gemensamma tro och vår lära kanske. Att vi ska rätta oss efter det som vi tror på. Ja, det där kan man fundera på. Jag ger inget svar. För övrigt så får ni gärna, om ni vill, avbryta eller så där, ställa frågor eller gå emot mig eller kasta stenar. Nej, kanske inte det. Men ägg går bra. Nej, men ni får gärna, jag vill ha gärna dialog. Jag jobbar som bibellärare i skolmiljö. Då pratar man ju mer tillsammans. Så att jag har ingenting emot det. Utan jag tycker det är bra. Vi fortsätter. Vers 4. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter. Så här kommer ju vi in på bilden med kroppen. Församlingen tänker vi då. Vi är en kropp. Och så är det. Vi är ett, men vi har olika uppgifter. Eller olika funktioner. Det här med ordet som står med uppgifter här, det kan också översättas med funktioner. Eller agerande eller så. Och jag tänkte just på det när Thomas hade sitt studium här på förmiddagen. Och berättade om, i Gamla testamentet så var det mer som punktnedslag. Att Gud kom med sin ande över vissa personer och så. Men sen så kom han med anden mer bestående då i Nya testamentet. Och vi har alla del av anden. Men det är ju inte så att vi alla har allt liksom. Eller? Förstår ni? Jag är inte fullkomlig i den helige ande. Jag hoppas ni förstår mig rätt nu. Ni ser, många ser väldigt frågande ut. Vad jag menar är att vi, Gud har liksom gett den helige ande till var och en av oss. Men här i de här texterna så talas det ju i samband, både här och i första Korinthierbrevet 12, så kopplar ju Paulus ihop det här med kroppen och den helige ande. Och att vi har olika lemmar, vi har olika uppgifter. Anden fungerar olika i oss beroende på vem vi är. Så ingen av oss kan, och det här tycker jag är så bra och skönt. För ingen av oss skulle egentligen kunna leva helt ensamma och tänka att ja, men jag är ju min egen. Jag har ju Guds ande i min fullhet. Jag har full koll på allt. Anden leder och styr och jag vet precis var jag ska gå hela tiden. Då skulle vi inte behöva någon församling. Anden undervisar mig och allting. Men här säger ju Paulus att vi behöver varandra. Vi är en kropp, vi har olika delar. Jag har något att bidra med och du har något att bidra med. Men vi behöver varandra. Ingen kan säga att ah, men jag är så pass andlig och så pass mogen så jag behöver inte någon annan. Utan alla behövs. Det tycker jag är suveränt och ett väldigt starkt stöd för den lokala församlingen. Tänker jag. Och det har ju, vi är ju inget nytt för er. Utan, men jag tror att det är viktigt. Ja, och så går vi vidare vers 5. Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Och det är ju Kristus som är fokuset. I Efesierbrevet 4 kan vi läsa om att Kristus är huvudet. Det är han som håller oss samman, vår gemenskap. Vi är Kristi kropp. Och det är det här som är det gemensamma temat i Romarbrevet 12, första Korinthierbrevet 12 och Efesierbrevet 4. Att Kristus är huvudet, vi är kroppen. Och så vidare, var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Eller där har folkbibeln lite bättre egentligen, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi är varandras lemmar rent av. Det blir ännu mer tydligt att vi behöver varandra då, tycker jag. Det är inte bara vissa som behöver andra, utan alla behöver varandra. Och utifrån det här så fortsätter då Paulus att fördjupa ämnet och komma in på gåvorna. Vi har olika gåvor, vers 6. Vi har olika gåvor. Och här används det här grekiska ordet charismata. Eller charisma. Ja, charismata är pluralformen som används just här. Men det finns i singular då, charisma. Någonting som ges fritt av nåd. Det ligger väldigt nära. Alltså charisma, det är en nådegåva brukar vi säga. Men det finns också ordet charis som betyder nåd. Och de ligger ju, det är ju samma ord. Alltså en liten förlängning då på gåvorna. Det här ordet använder framförallt Paulus ganska många gånger. Det finns bara en gång utanför Paulus brev. Och det är första Petrus brevet en gång. Och han använder det lite grann på olika sätt. Så till exempel i Romarbrevet 6 och 23 så står det att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Det är samma ord som Guds nådegåva, egentligen står det där, är evigt liv. Så kan man använda ordet nådegåva. Allt efter den nåd vi har fått. Så här kopplas det ihop det här. Charisma med charis, alltså nådegåva med nåd. Och ordet för nåd här nu, det används ju också naturligtvis då av Paulus många gånger. Ofta handlar det om frälsning av nåd. Vi är av nåden i frälsta. En mycket viktig del. Det handlar mycket om att vi står inte längre under lagen, utan vi står under nåden. Och ett par gånger används det också som istället för ordet tack. Till exempel i Romarbrevet 6:17. Jag tackar Gud, eller ordagrant och översatt så skulle bli nåd åt Gud för det här och det här. Men sen så säger Paulus flera gånger det här nåd jag har fått. Som jag sa precis i början här, i kraft av den nåd vi har fått i vers 3. Så kan man ju fundera på, vad är det för nåd han syftar på då? Handlar det om frälsningsnåden eller syftar han på något annat? Jag tänkte vi skulle titta lite grann på några andra ställen där han säger liknande. Först ska vi läsa dem lite snabbt så här. Sen ska jag återgå till dem och så ska vi liksom göra någon slags sammanfattning. Så här ser det ut till exempel i Romarbrevet 1:5. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad och tro, hans namn till ära. Romarbrevet 15:15-16. Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd gett mig uppdraget att gå ut i hedningarna som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst förvandla Guds evangelium. Första går inte brevet 3:10. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Galaterbrevet 2:9. Och när de förstod vilken nåd jag hade fått, det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut i hedningarna och de till de omskurna. Efeserbrevet 3:22-23. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er. Genom en uppenbarelse avslöjdes hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. Och slutligen då, Efeserbrevet 3:7-9. Och evangeliets tjänare har blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Och ni kanske nu anar vad jag är ute efter. Det vet jag inte. Det vet ju inte ni heller. Men jag tänker så här. Om vi tar de texterna igen. Jag har markerat med grönt nu då det som jag ville få fram. Han har fått nåden att föra alla hedningar till lydnad i tro. Det var nåden som han hade fått. Enligt Romarbrevet 1:5. I kapitel 15, vers 15-16, är nåden som Gud har gett uppdraget att gå ut till hedningarna. Det var den nåden som Gud hade gett honom. Första går inte brev 3:10. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Här har han talat om att han Paulus planterade och Apollos vattnade och Gud gav växten i församlingen i Korint. Och det var ju nåden att han hade fått lägga grunden då. Och sen då Galaterbrevet, samtalet här med Jakob, Kefas och Johannes. Vi skulle gå ut till hedningarna. Det var den nåd som Paulus och hans medarbetare, får vi väl tänka i det här sammanhanget, hade som uppdrag eller som nåd. Efeserbrevet 3. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. Då kan man ju fundera, vad då för hemlighet? Han talar om en uppenbarelse, och då tror jag man ska koppla det här till Apostlagärningarna 22, vers 17-21. Jag tänker inte att vi ska läsa det. Men där får en berättar han om uppenbarelsen av Jesus som ger honom uppdraget att gå till hedningarna. Och så i Efesierbrevet 3:7 så säger han också, jag har fått denna nåd, att ge hedningarna budskapet. Och en liten tillägg där, att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud. Det var hans uppdrag. Som jag tolkar det nu då. Så när Paulus nu i Romarbrevet 12:6 säger allt efter den nåd, vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. För Paulus var nåden att han skulle gå ut till hedningarna. Nåden var helt enkelt uppdraget. Eller? Ni får rätta mig om jag tolkar det här fel. Och då tänker jag att vi har ju alla fått olika uppdrag. Eller jag tänker att Gud i sin nåd sätter in oss i olika situationer. Vi har olika funktioner, olika uppgifter. Så tycker jag. Jag kan inte komma fram till något annat i alla fall. Ja.
Ropar eleven.
Ja, precis.
Nej, men jag är jätteglad att du gör en tydlighet. För att i min erfarenhet så är det här en själva årsfälla. Jag har inte fått tillräckligt med tro. Och jag har inte fått tillräckligt med nåd. Men du har fått det. För du är ju sån. Det lilla jag har inte fått detta. Och Gud ger mig inte. Gud är inte riktigt generös med mig. För jag har fått så lite. Andra har fått mycket. De har fått mått. Men jag har inte fått det här. Och jag har suttit i samtal med människor som har fastnat här. I de här texterna. Om detta. Och liksom den tro som Gud har gett dem. Ja, men jag har inte fått någon tro alls. Ja. Och nåd, nej, jag har inte heller fått någon nåd, för jag kan ju inte göra någonting. Alltså, jag har gjort mig själv, en mängd saker, och så låser man fast det här. Och då är det bra att göra den här distinktionen mellan den frälsande nåden och den frälsande tron, och det som är oss alla givet, att anden är givet oss. Och det som faktiskt är mitt personliga uppdrag. Och gå och förutsättningar att göra det jag ska göra. Men det går människor fel, så jag inte
Vad skönt, tack.
Ja.
Ja, men det är bra, det är jättebra. Sen så kommer han nu då in på olika, som jag tolkar det, exempel på Guds nåd. Och exempel på gåvorna då. Profetisk gåva. Egentligen så står det ju bara profetia här. Om man skulle direkt översätta ordet här. Men det är samma ord som står i uppräkningen i första Korinthierbrevet 12. Den första uppräkningen, det finns två uppräkningar där. Men vad handlar egentligen profetia om då? Sitter en massa pingstvänner och andra kristna här. Så mycket väl vet vad det handlar om. Men jag tänker att om man nu ska säga själva ordet, så pro, det betyder ju fram. Och egentligen så kommer det då, tänker man sig, av ordet pro och femi. Och femi, det är att säga. Att säga fram någonting. Eller möjligtvis förutsäga. Framsäga, tala om det som handlar i framtiden kan också betyda. Helt enkelt att tala ord från Gud är väl för själva poängen för oss, va? Det är inte att prata bara rent generellt, utan tala ord från Gud. Och det kan man ju göra på många olika sätt. En del säger så säger Herren. Jag uppfattar inte som att det är riktigt lika vanligt nu för tiden. Åtminstone där min egen erfarenhet, så att säga. Utan man är mycket mer försiktig. Men jag tror kanske att Gud har budskap. Men jag tror att en predikan kan också vara profetisk, utan att man själv är medveten om det. Men profetian uppenbarar Guds tilltal. Det är alltså ord som inte har sitt ursprung hos den som säger dem, utan ord som kommer från Gud genom profeten, så att säga. Och så står det då vidare, profetisk gåva i förhållande till vår tro. Och nu kommer vi tillbaks till egentligen samma diskussion som vi hade i vers 3, mått av tro som Gud har tilldelat. Det här kan man ju också förstå på olika sätt, profetisk gåva i förhållande till vår tro. Ordagrant skulle man kanske översätta med profetia enligt trons överensstämmelse eller proportion eller något sånt. Men man kan tolka det här då antingen som att man tänker att det handlar om vår trosbekännelse, att jag ska profetera i enlighet med det som vi tror på. Alltså vi ska ju pröva det profetiska talet, va? Och då måste vi pröva det utifrån Bibeln. Så att då kan man tolka det som att det handlar om att profetera i enlighet med tron. Det ska stämma helt enkelt med våran trosbekännelse. Alternativet är att man ska koppla det till profetens tro, den som profeterar. Och då är det kanske också i högre grad det här med hur mycket tro har profeten. Hur stark är den tron? Och jag vet faktiskt ärligt talat inte riktigt vilken man ska välja av de här tolkningarna. Det kan vi ju kanske diskutera imorgon om vi vill det. Så vi sparar det, tror jag. Den diskussionen. Men det finns de tolkningsmöjligheterna. Kanske finns flera också om man vill det. Hur som helst, jag tänkte få läsa lite mer om det här med profetians gåva då. Nu hoppar jag plötsligt här till första Korinthierbrevet 14, vers 1 till och med 4. Där står det så här: sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Det är den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter, men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Och det här är ju viktigt, tänker jag. Sök vinna de andliga gåvorna, står det i första versen. Helst gåvan att profetera. När man läser första Korinthierbrevet, då får man klart för sig att de hade gott om andliga nådegåvor där. Men det kanske inte var så god ordning i det hela. Men här så säger han att han önskar att de helst skulle ha gåvan att profetera. På något sätt är det viktigaste för Paulus och den församlingen i alla fall. Och orsaken kommer längre ner. Vers 3. Den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Det finns tre ord här. Bygger upp. Uppbyggelse är tydligen någonting viktigt. Och det kan man väl inte komma ifrån. Att det är viktigt att bygga upp någonting, för en stadig grund. Och det här ordet för bygga upp, det är egentligen ett ord som kan också översättas med sin byggnad eller konstruktion. Och det används om tempelbyggnaden. Jesus använder det ordet i Matteus 24:1. Men det används också om församlingen. Så här står det i första Korinthierbrevet 3:9. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Ni är Guds bygge. Och det är samma ord som det här med uppbyggelse här. Och det kommer ju sen också i fortsättningen här i vers 4. Den som profeterar bygger upp församlingen. Det är inte bara uppbyggelse för den enskilde, utan uppbyggelse för församlingen. Och så här står det i första Korinthierbrevet 14, vers 12. På samma sätt med er, när ni nu försöker vinna andekraft, försök då att få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Här talar de om gåvorna i allmänhet, men profetians gåva i synnerhet handlar om att bygga upp församlingen. Och likadant i vers 26 längre fram. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, när ni sammans har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Så alla gåvor ska syfta till att bygga upp. Men, som sagt, profetians gåva, den handlar om mycket om uppbyggelse. Men också, som det andra ordet här i 14:3, den som profeterar, han talar till människor, han förmanar. Och det här kan också egentligen översättas med att trösta. Det är samma ord som sägs om Barnabas, tröstens son, brukar vi kalla honom för, enligt Apostlagärningarna 4:36. Men det kan också översättas med uppmuntran. Så att förmaning, tröst och uppmuntran, allt det finns i det här ordet som används här. Paraklesis. Och han tröstar också. Det här är ju anledningen till att man inte översätter det förra ordet med tröst. Det är ju för att det kommer ett till ord som handlar om att trösta. Som betyder tröst och uppmanande, uppmuntran eller befrielse ungefär. Så, den som profeterar, han bygger upp, han förmanar och tröstar. Det blir uppbyggelse för församlingen. Låt oss hoppa fram till slutet av det här kapitlet. Kapitel 14. Så står det så här. Men anta, vers 24. Men anta att allesammans talar profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla, och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar: hos er finns verkligen Gud. I det här kapitlet så handlar det mycket om skillnaden mellan tungotal och profetians gåva. Och här föreställ sig nu Paulus hur det skulle se ut om alla profeterade. Och här finns det också då tanken att om det kommer in otroende eller obildade, och där används ordet idiotes, lite roligt, men de används också om lärjungarna när de i Apostlagärningarna. Första gången när de står inför rådet så inser de att de är obildade, att de är idioter. Det är inte riktigt samma innebörd som i dagens idioter, men obildade i alla fall. Så här har profetian en annan funktion. Först var det ju för församlingens uppbyggelse, men här kommer det in en oinvigd som inte är med i församlingen. Men han blir då genomskådad eller exponerad, och han blir ställd till svars av alla. Jag tror inte att man har någon slags rättegång med dem, men personen kanske upplever det så. Och dessutom så står vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Åtminstone för honom själv, tänker jag. När han kommer in och får en profetia in i sitt eget liv, då händer det här att han kastar sig ner och tillber Gud och ropar: hos er finns verkligen Gud. Tänk om våra profetior kunde vara så i våra församlingar. Att den som kommer in i församlingen får uppleva att här finns verkligen Gud. Han talar ju rakt in i mig. Då blir det ett tecken, som det står om tidigare i det här sammanhanget. Ja, vi återvänder till Romarbrevet 12. Det var ju där vi var. Jag gjorde en liten utflykt här och undersökte lite grann profetians gåva. Så går vi vidare. Vers 7, Romarbrevet 12. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Tjänande, det här, och här har vi ordet diakonia. Jag syftar inte på någon svensk organisation eller så. Utan det här handlar om tjänande, en diakon. Alltså, och ursprunget till det ordet handlar egentligen om att vara servitör, typ. Att tjäna vid borden, så att säga. Och det var ju liksom ursprunget, men i Nya Testamentet ska man nog se på att det handlar om det här frivilliga tjänandet. När man servar andra, om man säger så. Och Paulus använder det här ordet om sin egen tjänst. Det är också sånt där ord som är ganska vitt i sin betydelse, används på olika sätt. I Romarbrevet 11 och 13 så använder han det om sin egen tjänst. Och likadant i andra Korinthierbrevet 5 och 18 så talar han om försoningens tjänst. Så att det kan finnas olika typer av tjänster, så att säga. Allt vi gör är ju, vi tjänar ju Gud, så att säga. Men jag tror att det här handlar om något lite annat. Som, jag tror att vi har ett exempel i första Korinthierbrevet 16. Vers 15. En sak ber jag er om, mina bröder. Ni vet att Stefanas och hans hushåll var Akajas första gåva till Kristus. Och att de har tagit på sig att tjäna de heliga. Här tänker jag att här har vi liksom tjänandets gåva. Folkbibeln har översatt med ställt sig till de heligas tjänst. Det är också fint. Så alla kan vi ju vara med och tjäna varandra, men vissa har detta mer som en gåva. Och jag tänker att de som har tjänandes gåva, de är med i hög grad och underlättar för andra människor att kunna fullgöra sin tjänst. Till exempel här så fick jag, jag pratade med Thomas innan, att jag skulle vilja kunna stå och ha min dator och sköta den själv och samtidigt ha visa på väggen. Och då sa han, men du kan ha en fjärrkontroll. Ja, men det funkar inte för mig, jag måste ha det så här. Och då har de fixat här med kabel här. Det är helt nygjort, bara för min skull. Det är helt fantastiskt. Här liksom tjänar man varandra. Det är, tack Ivan. Och tack Thomas för att du löste det också. Det tog vidare till. Det är jättebra. Ja, vi går vidare. Första Petrus 4:11 så säger Gud så här. Gud, här talar Petrus. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Den som tjänar, han tjänar med styrkan som Gud ger. Så tjänandet har en grund i Guds styrka. Vi går tillbaka igen, Romarbrevet 12. Vers 7. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Och det är det tredje gåvan nu som nämns här. Och här nämns det som en andlig gåva att undervisa. Så det tänker, då handlar det inte bara om att den som undervisar ska liksom vidareföra traditionen och undervisa om läran, så att säga. Utan den som undervisar behöver också ha anden för att tolka texterna rätt och för att ge rätt undervisning. Jag läste en kommentar som James Dunn har skrivit över Romarbrevet. Han skrev så här då, min egen översättning. Och jämför profetians gåvan och undervisningens gåva. Och så säger han så här. Undervisning bevarar kontinuitet, men profetia ger liv. Med undervisning kommer en församling inte dö, men utan profetia kommer den inte leva. Var ni med där? Jag tycker det var ganska bra faktiskt. Alltså undervisningen är viktig. Vi behöver den för att leva vidare. Men vi behöver också profetian, för den ger liv på ett annat sätt. Alltså undervisningen då, då jobbar man med bibelordet, och det är ju Guds ord, det är jätteviktigt. Men profetian, då kommer liksom orden direkt in i vår situation. Det är Guds tilltal ännu mer tydligt. Jag tror att det är viktigt. Ja, några bibelord om det här med undervisningen. Kolosserbrevet 1:28. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla för, med all vishet, för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är målet här, att människor ska bli fullvuxna i Kristus. Därför har vi undervisning. Vi kan inte bara leva på tjohej liksom. Man ska ha lite gröt också. Låt Kristi ord bo, nu är Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord bo hos er i helig rikedom med sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång, kraft, nåden. Sjung Guds lov i era hjärtan. Och, jaha, var det något? Jo, det är ju viktigt med rätt undervisning också. I Uppenbarelseboken står det om två stycken lärare som vi inte skulle vilja ha i våra församlingar. Isabel och Biliam nämns som två exempel i Uppenbarelseboken 2 som lärare som ledde folket fel. Och därför är det viktigt att den som har läraren, har lärarens gåva också är ledd av den helige. Tröstens gåva, vers 8 nu i Romarbrevet 12. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Och det här är också tröst som var inne på för en stund sedan. Att profetians gåva, den förmanar och tröstar. Det är samma ord här som är ganska brett i sin betydelse. Det handlar om allt från förmaning, uppmaning till uppmuntran och tröst. Det är ett väldigt brett ord som förstår. I första Thessalonikerbrevet har vi några texter som visar på det här. Ge nu varandra tröst med dessa ord, första Thess 4:18, kapitel 5:11. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni också gör. Och första Thess 4:14. Vi uppmanar er bröder, tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de motfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla. Det är inte samma ord som nämns i alla de här texterna, men det är samma tema, va? Det handlar om trösta och förmana varandra för att komma vidare. Ja, nog om det. Gåvan att frikostigt dela med sig. Vi tar något exempel på det. Nu ska vi se bara för att frikostigt dela med sig. Jag tror att folkbibeln har någonting med utan baktankar. Dela med sig utan
baktankar.
Utan baktankar. Och det handlar inte om bageridelar utan...
Nej.
Precis. Men det kan vara med bakverk också. Romarbrevet 1:11 säger Paulus så här: jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta. Det är samma uttryck som man har där. Så att frikostigt dela med sig kan handla om andens gåvor. Men han talar i andra Korinthierbrevet 8 om den här insamlingen som han har på med till Jerusalemförsamlingen. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Och det tror jag är en viktig del i våra församlingar också. Att vi bidrar, så att säga. Vissa har förmågan att ge väldigt generöst. Och det märkliga tycker jag är att det ofta är de som inte har så mycket pengar. Det kanske är därför de inte har så mycket pengar. Vi är bort dem hela tiden. Ja. Ja. Ja, jag kom på den nu. Någon mer? En gåva till här. Att vara nitisk som ledare. Nitisk eller hängiven. Så här har vi ett ord för att vara ledare eller för att styra. Och det här ordet kan också egentligen betyda att bry sig om eller ge hjälp. Men man skulle kunna tänka sig att det är en kombination. Men här finns ett viktigt, här finns samma ord i första Thessalonikerbrevet 5 och 12. Vi vädjar till er bröder att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. De som är ledarna, det är samma uttryck här. Och här också, första Tim 3 och 12. När han är medhjälpare. En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och ska kunna styra sina barn och sitt hus. Och där kan man kanske tänka mer att det finns den här omsorgstanken också, va? Så leder vi har, det är inte så att vi kan säga att ja, men nu har alla den helige ande så nu behöver vi ingen ledare, utan vi är gemensamt svävar omkring här i ett moln och den fungerar där och den fungerar där och så får vi se vart vi kommer. Utan Gud har också en tanke på att det finns människor som ska vara ledare. Och vissa har den gåvan och ska få fungera i det också, tänker jag. Och så slutligen nu då, gåvan då att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Hur ser det glatt hjärta ut? Och jag tänker att det här är en viktig gåva i vårt samhälle när vi ständigt vill få fatt på de skyldiga. Det är ju ständig jakt. Är det något som har gått fel, då måste vi sätta dit den som egentligen, vem var egentligen ansvarig? Han borde få stå till svars för vad han har gjort. Men här handlar det om att visa barmhärtighet. Det här ordet används, när jag försökt kolla igenom det här i Bibeln, så används det ständigt om Gud eller Jesus. Det är Gud som är barmhärtig. Och människor vänder sig till Jesus och ber, förbarma dig över mig. Eller förbarma dig över oss. Det återkommer ett antal gånger i Matteus 9, 27, 15, 22, 17 och 5, 20 och 30 och 31. Bara i Matteus ser vi att när människor vänder sig till Jesus. Förbarma dig. Och det är samma ord som att visa barmhärtighet. Visa barmhärtighet mot mig skulle man kunna översätta också. Och i breven så används ofta om i böner och sådär att om att Gud ska vara barmhärtig eller i hälsningar från den barmhärtige guden och så. Men vi har ju då, vi brukar ju ibland tala om den barmhärtiga samarien eller samariten. Och det står om honom i Lukas 10 och vers 37, så sägs det att om honom att han gjorde det som var barmhärtigt mot den här misshandlade mannen. Så nu har vi ju som gått igenom i princip det här med Romarbrevet 12. Och nu funderar jag på hur... Ska vi stanna där eller ska jag fortsätta lite till? Jag vet inte riktigt hur mycket tid vi tänker oss. Klockan är 16:30.
Tycker du? Jag har en fråga.
Ja.
Nej, men så här är det. Det skulle vara kul att höra vad du säger om detta. Ibland så gör man... Men förklara så här, ibland så görs distinktionen mellan de nio gåvorna som finns i första budet, det är de andliga gåvorna. Sen är det här de mänskliga gåvorna, alltså det vi föds med, det som är de naturliga gåvorna. Och ibland så finns det de som jag säger, de gör en jättetydlig distinktion, de nio andliga, det är de nio, och de andliga är de naturliga gåvorna. Och i en del av uppräkningen så här så säger man att men detta är allt i samklang med vår personlighet och detta är också andliga gåvor. Och sen kan man byta ner den där och fundera hitan och dittan om allt detta. Men det skulle vara kul att höra hur du tänker, finns det en tydlig distinktion att de andra nio nådegåvorna är specifika för sig? Och sen finns det naturliga gåvor som liksom anden är med och förstärker, som finns lagt ner i våra liv, att dela, att man föds med ledarskapsskills, som man föds med förmågan att kunna vara generös, man gillar att hjälpa andra och så där. Det är också på djupet en andlig gåva. Ja. Egentligen allt är gåva för Gud i botten, men förstår du?
Jo, jag förstår.
Det ska vara rätt så intressant. Vi kommer att undervisa mycket här på Lappis i sommar, och det här är en av våra knäck.
Aj då. Så kan ni sen på Lappis säga, ja, och Rickard han sa så här, men det är helt fel. Han sa, håll er borta från honom.
Nej, men alltså, vi funderar lite. Ja. Idag har vi hittat en linje, sa jag bara spåren, så vi är rätt överens.
Aj då. Men då kanske du ska säga det först.
Så du kan vara säker. Det ska vara klara.
Jag har inte jobbat så där djupgående med den frågan exakt, för att jag tycker inte att det är en enkel fråga. Man brukar ju då, om man nu tar Efesierbrevet 4, så brukar man mer tydligt säga, ja, men det här är tjänstegåvor, de här fem.
Den är
lättare. Och det är väl i så fall också ganska tydligt då att första Korinthierbrevet 12, den första uppräkningen där, är mer det som man kallar för andliga gåvor. Men det blir svårare med den här texten och även den andra texten i första Korinthierbrevet 12. För där verkar det som att i så fall Paulus blandar. Vi kan bara slå upp det. Jag har det längre fram här i min presentation. Men första Korinthierbrevet 12, vers 27 och framåt. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Och några har gett gåvan att göra under, bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal och så vidare. Men och här är det ju kanske inte Bibel 2000 den bästa att läsa, eftersom han egentligen skriver för det första några till apostlar, för det andra till profeter och för det tredje till lärare, och därefter går man att göra under och så vidare. Men då kan man ju se det som att Paulus, tycker jag, verkar i alla fall blanda ihop dem lite grann här, va? För de här tre första, det är ju sådana som vi normalt sett kallar för då tjänstegåvor, va? Samtidigt som man, just det med profetians gåva är ju lite, den är ju som dubbel på något sätt, va? För man kan ju både vara profet, ha profettjänsten, men man kan ha samtidigt, den finns ju med både i Romarbrevet 12 och i den tidigare uppräkningen här också, som nummer 6 tror jag, vers 10 då i 12 kapitlet. Så, och där tänker jag i alla fall, jag är ju uppvuxen, ni vet ju många, jag är ju uppvuxen i pingst, så att jag är ju bara i IFK de sista åren här. Fast å andra sidan är jag upplärd på IFK skola, så att
det är en bra mix.
Ja, en bra mix. Nej, men alltså, jag tror att vi ska inte göra allt för tydliga gränser mellan det där är andligt och det där är liksom medfött men gett av Gud naturligtvis, och det där är, jag tycker inte att Paulus är så tydlig i alla fall, och jag vet inte om vi ska vara så tydligt riktigt heller, om jag tolkar era skakande på rätt sätt. Ja, precis. Jag tror nog att vi får jag tänker så, i alla fall just nu. Jag kan inte se. Men som jag undervisade här i vår församling utifrån en bok. Jag tänkte ta med den imorgon. Och den utgår väl egentligen från det här Romarbrevstexten. En sån här gåvotestsbok. Och där känner man ju verkligen, ja, men är det här andligt liksom, eller är det Är det bara mänskliga drag, ungefär som den här Omgiven av idioter? Har ni läst den? Läs gärna den om ni vill. Jag tyckte den var väldigt intressant och rolig att läsa. Men den får ju mycket kritik också. När man känner att ja, vi kan inte hålla på att dela in människor så tydligt i olika kategorier. De är så och de är så. Men ja, jag vet inte om jag gav något tydligt svar där, men det kanske jag inte vill göra heller.
Jag skulle höra lite mer synpunkter och reflektioner.
Ja, precis.
Det är när man då ska jobba med den typen av frågor, så att säga. Så det är ju, behöver vi tänka reflektionen ett antal bara, vad är det vi undervisar? Vad är det vi säger att bibelstudierna ska komma att undervisa om? Och hur tänker de? Så att det är, känns att vi någorlunda är på samma bana. Klockan inte är det inte. Så va? Lite riktigt i alla linjer och råd och grejer. Och vi får väl leva med att vi funderar och reflekterar. De går ihop.
Ja, absolut.
Vi liksom landar i någonstans att det finns samklang i både det som vi har fått med oss som naturligt. Och sen kan Gud ge oss naturliga gåvor lika väl som djupt andliga gåvor, om du ska göra den.
Ja, precis. Jag tror att det är vist att inte vara allt för. En del är ju väldigt så, ja men så här är det, så här, tydliga, raka linjer. Det finns ingen tvekan, utan så. Jag har väldigt svårt, ni har ju märkt det redan, jag har ju två textverser tidigare och gett två olika tolkningsförslag, så att säga. Så att jag vill vara lite öppen för... Typ så. Men jag kanske får stanna där och så.